Välkomna till Stockholms Handelskammare. Det är den 16 september 2009 och vi ska lyssna till det femte Bohman-seminariet.
Enligt Bohman-klockan här på bildskärmen så är klockan nu 18.30. Gustav var alltid angelägen om att man började möten i tid, så jag föreslår att vi börjar detta möte. Jag heter Mats Johansson och är moderat riksdagsledamot, ordförande i Bohman-fonden. Efterträdare till Johan Bohman, sitter Johan, som avgick i våras och jag fick det stora hedersuppdraget att efterträda honom. Jag ska hälsa er alla hjärtligt välkomna. Glädjande att vi fyllde salen. Jag hoppas att mat och dryck räcker till alla de som inte har anmält sig. Är också välkomna. Och ni som är anmälda och inte har kommit är också välkomna. Det är femte Bohman-seminariet vi samlas till och sedan starten 1997, så vi gör inte det här varje år utan bara när vi har lust och anledning. Nu har vi lust och anledning. Jag vill särskilt hälsa välkomna Göstas barn, barnbarn, Johan, Kajsa, Lotta, Mia, hej. Vi sågs ju, om vi inte sågs dessförinnan, så sågs vi på Sundskär 1979 i valrörelsen. Jag ska visa några bilder därifrån sen när vi hade valmöte där i det berömda dasset. Nu har jag hälsat er välkomna. Programmet är som nu utskickat. Först talar fil.dr. Lars Tobisson en stund. Sen talar fil.dr. Dick Kling en stund. Och sen talar fil.dr. Stigbjörn Ljunggren en stund. Sen är det prisutdelning om biståndsministern hinner hit. Det gör hon nog. Och sen äter vi och dricker lite och trevligt.
Så går ordet till Lars Tobisson, förre partisekreteraren som berättar om sin memoarbok Främling i folkhemmet.
Ärade åhörare, jag har alltså begått min självbiografi, min självbekännelse, Apologia Mea. Egentligen tycker jag det är lite anspråksfullt att skriva sina memoarer. I synnerhet om man inte har gjort något alldeles extra märkvärdigt och stått i det allra högsta delet. Ändå så har jag alltså gjort mig skyldig till denna tjocka bok som sagt kommer att finnas till distribution senare. När jag ändå har gett mig på den här uppgiften så har jag till mitt försvar andragit två omständigheter. Även om jag aldrig nådde de verkliga topppositionerna så var jag väldigt länge, väldigt nära när de stora elefanterna dansade. Jag var det kanske längre än man skulle ha kunnat hålla sig kvar i toppen om jag hade beträtt den allra högsta posterna. Och det andra är att jag har noterat sedan länge att det finns en obalans i memoarlitteratur och även ren vetenskaplig behandling av de två sidorna i svensk politik, där så mycket mer är skrivet om partier till vänster, i synnerhet Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen. Och den här obalansen, den gjorde att jag inför Moderata Samlingspartiets 100-årsjubileum för några år sedan tog initiativ till ett historieprojekt, som vi kallar det. Och det avkastade ett antal volymer. Men det var typ högern och jordbrukspolitiken och högern och näringsfrågor och vad det nu var för någonting. Det blev partiella efterhandsanalyser. Jag tyckte att det därtill behövdes en mera sammanhängande framställning av vad som förevarit. Och detta av en iakttagare som hade varit något sådär centralt placerad. Så att min ambition har varit mer än att bara beskriva händelser och personer och återge roliga episoder. Jag har försökt forma en översikt av den politiska utvecklingen under det sena 1900-talet när jag själv var med, så att säga. Och jag har skrivit alldeles själv. Texten har granskats för sakfel, eller mot sakfel kan man säga, av endast några få medarbetare sedan gammalt. De har hittat en del, men finns det några kvar så är jag själv ensamt ansvarig. Då frågar man sig, vad har man för källor när man arbetar med memoarer i modern tid? I gamla tider så var det ju dagböcker som man återgick till. Och det tror jag knappast någon aktiv politiker nu ägnar sig åt före. Men jag har haft, ändå tycker jag, ganska gott på fötterna. Min Göstas och min sekreterare Birgitta Nordin, som alltså är här, var noga med att spara anföranden, artiklar, korrespondens. Jag har haft en hel del pressklipp att gå till. Mycket av det jag har sagt har ju funnits det offentliga trycket. Mycket av vad jag har varit med om och diskutera. Och jag har haft alla mina fickkalendrar sparade. Det är faktiskt en guldgruva när man ser hur tätt med sammanträden man har haft genom åren och för att rekonstruera vad som har skett. Jag är noga med också att understryka att det må vara att jag har tagit fel, att jag minns snett. Men det är mina minnen, och då får väl andra komma med sina minnen och får vi se vad som kan vinna budskap för framtiden. Ja, titeln är alltså Främling i folkhemmet, ett högerspöke ser tillbaka. Även den titeln har jag valt själv, så att ingen ska anklaga förlaget för det. Jag har ända sedan ung grabb känt ett utanförskap, ett främlingskap inför vad man kallar för den svenska modellen, som ju i allt väsentligt är den socialdemokratiska modellen. Jag har vänt mig mot den kollektivistiska likformighet som där finns och sett exempel på samhällsformer i andra länder, i andra demokratier, som tycks mig fungera och som på något sätt från vår horisont har varit fördömda som orättvisa eller vad det nu kan vara. Det här utgångspunkten gör att jag ägnar rätt mycket utrymme åt bakgrund och uppväxt. Jag kommer inte att syssla med den här framställningen, men det behandlas rätt utförligt. Av tidsskäl så ska jag heller inte gå in på vad jag hade för erfarenheter från fackligt arbete i student- och akademikerorganisationer. Jag kan bara ta utgångspunkt i att konstatera att vid 35 års ålder så var jag tämligen nyexaminerad fil.doktor i statsvetenskap och hade 10 år bakom mig på SACOs kansli, mesta tiden som chef för utredningsavdelning. Jag hade alltså studerat politik teoretiskt. Jag hade haft viss praktisk kontakt med det genom min verksamhet på den fackliga sidan. Jag var på SACO till exempel ansvarig för kontakterna med de politiska partierna. Och en erfarenhet jag gjorde, det var under SACO-konflikten 71, när politikerna gick in med sin tvångslag, att i en kraftmätning mellan den politiska och den fackliga sidan så vinner politikerna. Så jag gick och funderade på om jag inte skulle gå över på den sidan istället, där man fick vara med och bestämma ända in i slutskedet. Jag var inte aktiv i något politiskt parti. Jag tyckte jag borde hålla mig neutral, eftersom jag för en partipolitiskt neutral organisation skötte just kontakten med partierna. Men jag kom ju i kontakt med politiker, och bland annat så satt jag i 1972 års skatteutredning, där Moderata samlingspartiet hade satt in sin nyblivne andre vice ordförande Erik Krönmark. Han visste inte mycket om skatter, så jag fick hjälpa honom till rätta på vissa punkter. Och som bedömning för detta så kom han efter några månader och sa: vad skulle du säga om att bli partisekreterare i Moderata samlingspartiet? Ja, så jag är inte ens medlem i partiet. Jag har aldrig varit aktiv. Jag känner inte någon på den fronten. Nej, men du har väl röstat rätt? Ja, det fick jag bekänna, att jag hade alltid röstat rätt. Ja, då skulle det nog gå bra, sa han. Och det vet inte om det har skett någon gång tidigare att man har blivit partisekreterare i ett parti utan att ens vara medlem i partiet. Jag kommer ihåg till exempel när jag skulle informera min dåvarande utredningsavdelning på SACO om att jag skulle sluta mitt arbete där och övergå till annan verksamhet. Så sa jag att jag ska bli partisekreterare. Är det någon som kan gissa vilket parti? Då tittade de på varandra och så sa till slut Anders Arvidsson, min biträdande chef, som hade långt förflutet i konservativa studentförbundet och i högerkretsar. Så sa han: ja, du är väl Folkpartiet då? Du är väl en sån där jävla Göteborgsliberal? Eller ett annat, en annan episod. Jag, medan jag gick och väntade på att det skulle tas ut på sak och jag skulle inträda i tjänst, så ringde de från partikansliet och så sa de att nu har vi alla våra ombudsmän samlade till konferens i Stockholm. Och det kunde vara trevligt om de kom och visade upp dig och fick hälsa på dem, så du har sett dem i ögonen innan du började ditt jobb. Och då gick jag runt oförskräckt där och hälsade och presenterade mig för var och en. Jag hade aldrig sett någon tidigare. Nu kom jag mot slutet av leden fram till en lite kort man med bakåtslickat hår och mustasch. Och sa Lars Tobisson. Och då sa han, det här är pinsamt. Jag har arbetat i det här partiets tjänst i 40 år. Jag är organisationschef i partiet och inte trodde jag att jag skulle behöva presentera mig för partisekreterare. Jag har Stig Johansson som några kanske kommer ihåg. Med friskt mod så planerar jag i alla fall mitt arbete. Och då ska vi komma ihåg hur läget såg ut på den tiden. Det fanns ett stort parti, Socialdemokraterna, som med hjälp av 4-5% till dåvarande kommunistpartiet kunde försäkra sig om regeringsmakten. Och på den andra sidan så fanns det tre partier som var på sådär 15% plus minus. Ibland dominerade det ena, ibland dominerade det andra. Vid den här tiden var det ju Centern som var på sin uppmarsch och Moderaterna hade varit ganska illa under 60-talet. Jag satte upp ett målschema. Ett politiskt parti har rimligen mål av två sorter. Ett mål är att genomföra och förverkliga sina idéer, sitt program. Det andra målet är att vinna fler röster. Och de här är inbördes samverkande, så att vinner man fler röster har man större chans att genomföra sitt program. Och har man ett bra program så kan man vinna fler röster. Det låter ju enkelt det här. När det gällde program så var det ju hela egentligen gjort med Göstas tillträde till partiledarskapet. Men jag underströk detta att valfrihet för den enskilda människan, komma undan den kollektivistiska likformigheten som ligger i den socialdemokratiska modellen. Och när det gällde valunderstöd, storlek, så satte jag upp ett antal delmål som jag skulle försöka förverkliga. Det första och viktigaste var ju att skapa borgerligt flertal i valmanskåren. Men därtill så skulle Moderaterna som första delmål bli största borgerliga parti. Och sen så var nästa delmål större än de andra tillsammans. Och sen hade jag en dröm, och det var att komma inom 10 procentenheters avstånd från Socialdemokraterna i ett val. Det var så långt jag kunde sträcka mig, tyckte jag. Ja, sen följde alltså 25 års strävan att förverkliga de här målen. Borgerligt flertal fick vi redan 1976, och jag fick som rätt ny i politiken vara en av de sex som förhandlade fram det regeringsprogram och den regering som tog vid, första regeringen Fälldin. Men därefter så blev det min roll att i den aktuella politiken påminna om vad moderat politik egentligen var för någonting. Det gjorde jag på ett sätt som retade många, inte minst företrädare för andra partier, men ibland hade man Gösta Bohman i luren när han var fly förbannad och säger att förstår du inte att du skapar bekymmer för mig här när du tar upp de här aspekterna. Jo, men då har vi kommit överens om att det är min roll att göra. Ja, ja, så fortsätt med det. Ja, sen upplöstes ju den regeringen, men även 79, det andra val jag organiserade som partisekreterare, så lyckas vi säkerställa ett borgerligt flertal. Därtill nådde vi målet att bli största borgerliga parti och komma över 20% av valmanskåren. En liten bieffekt av detta blev att jag blev riksdagsman. En sån där liten offentlig hemlighet som vi försökte dölja var att 5 av tjänstemännen på partikansliet invaldes in i riksdagen. Det var inte särskilt smickrande, men det gick att dölja genom att vi kom från var och en från en egen valkrets. Carl Bildt från Stockholm, Knut Billing från Stockholms län, Per Westerberg från Sörmland, jag från Göteborg och Margit Gennser från Malmö. Snart blev jag också då vice ordförande i samband med att Gösta lämnade över till Ulf. Det har jag skrivit om, det har stått i tidningarna, så det tänkte jag inte närmare gå in på här. Men 82 års val så blev vi större än de andra tillsammans. Sen följde ju bakslag. 85-88 gick inte så bra, men 1991 så kunde vi till och med bilda regering med moderat statsminister Carl Bildt. Och min uppgift under den perioden blev ju att återigen försöka dölja någonting, nämligen att vi inte hade egen majoritet. Det var väl, ansågs det borgerligt flertal i valmanskåren, men vi hade någonting som hette Ny demokrati med Ian och Bert, och de var inte så lätta att hantera. Som tur var, det är också någonting som jag har strävat efter att förhindra, att vi har ett parti på högerkanten som vi nu ser effekterna av i Norge och i Danmark. Det var att vi lyckades få den här drömmen om Ny demokrati att tona bort redan efter en valperiod. Jag brukar säga att det är nog bra med drag under garagerna, men man bör ju helst veta vart man ska ta vägen när man sätter fart, och det hade nog inte de herrarna gjort klart för sig. Under det sena 90-talet så vikarierade jag ju som partiledare när just där Carl Bildt var nere i forna Jugoslavien. Och då fortsatte ju också siffrorna att förbättras. Jag har en sån här episod jag minns, kan berätta den här eftersom det är många anhöriga till Gösta och som har följt Carl genom åren. Min son skulle gifta sig. Uppe i Örnsköldsvik av alla platser, Själevads kyrka, varifrån bruden härstammade. Och det råkade vara den plats där jag hade gjort mitt första politiska anförande, så det var ett egendomligt återseende. Då hade jag talat på en förbundsstämma i Västernorrlands län. När jag just skulle gå in i kyrkan klockan 4 på eftermiddagen fick jag upprört telefonsamtal från Stockholm. Carl Bildt är medvetslös. Han har kanske drabbats av en hjärninfarkt eller vad det kunde vara. Han är inte kontaktbar enligt Jonas Havström som var hans assistent. Och han hade körts till sjukhus, jag tror det var på Karolinska eller Danderyds sjukhus. Och jag satt sedan under den efterföljande bröllopsmiddagen med mobiltelefonen framför mig, och den surrade med jämna mellanrum, och jag förde lågmälda samtal. Övriga bröllopsgäster måste ha varit övertygade om att jag hade ett svårartat fall av yrkessjukdom här. För att dels så gällde det ju att få veta vad som hade hänt och vad som kunde ske i framtiden. Men framförallt så var jag också angelägen om att försöka dölja det för pressen. Och så småningom fick jag besked att det var inte så farligt. Han hade misskött virussjukdom och hade kollapsat, men han var redan framåt kvällen kontaktbar igen. Nästa morgon så skulle jag gå ner i hotellmatsalen och kolla om det hade kommit in någonting i tidningarna. Där fanns istället den SIFO som kom, som visade att Moderaterna hade fått 30%, drygt 35%, och Socialdemokraterna 30%. Så då hade jag till och med överträffat det där målet om 10 procentenheters närhet till Socialdemokraterna. Nu blev ju valresultatet 98 inte lika bra, och Carl Bildt och jag avgick vid partistämman 99, och därmed kunde jag se tillbaka på mer än 25 år i den moderata partiledningen. Och det intressanta är då att försöka avläsa vad som hade hänt under den här tiden. Vi hade fått en ny partistruktur, och den har vi ju än mer markerad idag, med två stora partier som är nästan likstora. Ännu är väl Socialdemokraterna kanske något större, men det är jämförbart. Och kring dessa två poler oscillerar ett stort antal mindre partier, alla under 10% i styrka. Och man rättar sig efter, relaterar sig till något av de stora partierna när man bestämmer sin politiska kurs. Jag menar att det är inte självklart att just Moderaterna skulle klara den här frammarschen. När vi startade med det här så kunde till exempel lika gärna Folkpartiet ha haft förutsättning att göra detta. För vad var det man behövde slå in på? Jo, jag är övertygad om det. En högerliberal kurs. Den som Gösta Bohman stod för. Och det är påfallande att se att i andra länder med ungefär samma förutsättningar som vi så är det högerliberala partier som går bra. Danmark, vänster. Till skillnad från radikala vänster. Holland, likadant. Under de perioder då Folkpartiet har slagit in på en högerliberal kurs. Westerberg i början av sin tid. Leijonborg när han var lejonkung och så vidare. Då har det gått bra. Men ofta har det funnits någon som heter Tam som har dragit iväg i andra riktningen. Och jag säger inte det här för att racka ner på Folkpartiet. Jag ser Hans Bergström där. Utan jag bara konstaterar att det var inte givet vem som skulle ta den här ledningsrollen från den borgerliga sidan. Men vad det nu verkar så blir det Moderaterna. Och jag säger inte att det kommer att vara så för all framtid. Men det är den historia vi kan se under det sena 1900-talet. Vad idéerna beträffar har vi fått ett ändrat samhälls- och debattklimat. Sånt man inte vågar tala högt om ser vi nu som naturligt. Marknadsekonomi, sänkta eller borttagna kapitalskatter, friskolor, deltagande i Europasamarbete. Man kan hålla på och räkna upp hur mycket som helst. Jag kommer att tänka på att här ska vi sedan diskutera folkhemskapitalismen. Ordet kapitalism var omöjligt att utnyttja, att använda. Det var ett skällsord. Och jag kommer ihåg vilken förändring jag upplevde det vara när Kjell-Olof Feldt skrev i en artikel att kapitalismen är inte allt genom ond eller någonting sånt där. Han vågade ta ordet i sin mun och dessutom utan att helt fördöma det. Under nästan hela min tid i partiledningen så var jag ju också ekonomisk talesman. Det var inte alltid lätt att ifrågasätta efterfrågestyrning à la Keynes för att istället predika utbudspolitik och bekämpa inflationen, stimulera nyföretagande i Milton Friedmans och Friedrich Hayeks anda. Jag fick det skott för Thatcherism och Reaganomics. Och under en period så lanserades slagordet Tobissons träsk. Det var jag som var skulden till allt ont, trots att jag inte ens då under den perioden satt i regeringen. Men pris-, kredit- och valutaregleringarna är avskaffade och viktigast av allt, vi har fått en oberoende riksbank som garanti mot inflation på tvåsiffernivå. Och jag fick uppleva, vilket jag tycker är värt att minnas också, att av mina motparter, jag hade 5 motparter som ekonomiska talesmän för Socialdemokraterna. 3 av dem avgick för att de inte trodde på den politik de var satt att föra. Det var Kjell-Olof Feldt, det var Allan Larsson. Och det var Erik Åsbrink. Den fjärde, han avgick för att han blev statsminister. Och som sådan så såg han till att utse en ekonomiminister som inte visste ett dugg om ekonomi. Det var Persson respektive Bosse Ringholm. Ja, vi är på ett Bohman-seminarium och jag tänkte jag skulle avsluta med några ord om Göstas roll i detta. Mitt problem är ju att jag har redan pratat av mig när jag tecknade mitt porträtt av Gösta Bohman. För några år sedan i samband med 100-årsjubileet. Men det finns något att tillägga. Jag gör det i boken och jag har försökt att finna lite anknytningar till den utveckling jag här har beskrivit. Vad spelade Gösta för roll för det klimatombyte? Det får man väl säga paradigmskift i svensk politik som jag här beskrivit. Ja, han var främst vägröjaren, inspiratören. Vad som gjorde honom speciellt lämpad för denna uppgift var hans fasta ideologiska förankring. Han förenade, man kan nästan säga förkroppsligade, det liberala vaktslåendet om grundläggande mänskliga fri- och rättigheter med ett konservativt förhållningssätt till politiskt arbete. Det var det vi kallade den moderata grundsynen i den arbetsgrupp som under hans ledning utarbetade det nya idéprogrammet 1978. Till Göstas framgång bidrog ju hans formuleringsförmåga, både retoriskt elegant och slagfärdig i sina ibland kanske väl långa anföranden och artiklar, senare i sina böcker. Han redde på ett pedagogiskt sätt ut komplicerade sammanhang och presenterade övertygande lösningar. Efterhand han kände sig säkrare i sadeln som partiledare. Det är ironiskt lite grann det här att han var aldrig säker. Han misstänkte hela tiden att han skulle bli utkastad på samma sätt som han själv hade gått fram när han efterträdde Yngve Holmberg. Men han kände sig väl efterhand säkrare och säkrare. Och Då kunde han i debatter och vid presskonferenser prestera spontana och drastiska formuleringar som fick en partisekreterares hjärta att hoppa upp i halsgropen, men som ofta gick hem på något mirakulöst sätt i alla fall. En annan viktig egenskap som jag har förvånat en del med att framhålla hos Gösta var att han kunde lyssna och ta råd av sina medhjälpare. Det gällde de båda presidiekollegorna Staffan Burenstam Linder och Erik Krönmark. Tänk bara en sån sak som att han vågade anställa mig som partisekreterare bara på Eriks rekommendation. Det skulle jag aldrig ha gjort. Han konsulterade gärna mina båda företrädare Sam Nilsson och Bertil Ugglas, och han blev med tiden bara mer beroende av sina personliga sekreterare Carl Bildt och Olof Ehrenkrona. För mig, den politiske novisen som råkat bli partisekreterare, blev Gösta både en förebild och en läromästare. Jag tror ändå jag vågar säga att vi bildade ett ganska effektivt par tillsammans. Jag skulle vilja avsluta här med att återge en jämförelse som jag gör i min bok mellan uppgifterna som partiledare och partisekreterare. Den grundläggande rollfördelningen är väldigt enkel. Går det bra är det partiledarens förtjänst. Går det illa, går det galet, är det partisekreterarens fel. Och lite grann får man vänja sig vid att ta den rollen. Medan partiledaren är bekänt av den mystiska kraft som kallas karisma, så måste partisekreteraren, det behöver inte partisekreteraren, men han ska vara mer hårdhudad. Det är på honom det faller att ta obehagliga beslut, att gripa in vid lokala bråk och skandaler och ställa till rätta, att fungera som skottavla, åskledare vid intern kritik mot partiledningen. Och den kombinerade uppgift man har att vara ordningsman inåt och torped utåt bäddar inte för popularitet. Jag konstaterar att även legendarer i den här branschen som Sten Andersson, Socialdemokraterna, Gustav Jonnegård i Centerpartiet, Gunnar Svärd i Högerpartiet, de har väl inte gjort sig kända direkt som några intagande personligheter. Trots skillnaderna i roller är det viktigt att partiledaren och partisekreteraren är samstämda och att de har förtroende för varandra. Och även om Gösta och jag brakade samman riktigt ordentligt vid några enstaka tillfällen, så kan jag summera med att säga att de här åren som jag jobbade som partisekreterare åt Gösta Bohman var nog de allra roligaste under ett långt politiskt liv som jag även i övrigt ser tillbaka på med glädje. Och som sagt, vill ni ta del av detta liv så får ni tillfälle att söka upp mig senare, så ska vi kunna göra affär. Ja, med hänsyn till tyngden i den här boken så får ni mycket politik för pengarna.
Ja, tack Lars. Medan några av de apostroferade funderar på frågor. Vi har plats för två korta frågor, bara Hans Bergström kommer att ställa en med anledning av påhoppet. Själv tänkte jag upprepa den fråga som KG Bergström ställde när Lars presenterade sin bok för lite journalister och andra, nämligen undrade KG vilken av dina tre partiledare var roligast att arbeta under, eller bredvid, skulle jag säga.
Ja, det är en sån här omöjlig fråga. Det var naturligtvis roligt på olika sätt i olika skeden. Som jag sa, den period jag hade roligast med mitt arbete var nog under som partisekreterare under Gösta Bohman. Den andra perioden var när jag själv vikarierade som partiledare och Carl Bildt var på Balkan. Men det var roligt nästan jämt. Jag fick en gliring för att jag hade sagt detta om de tre partiledarna i Bo Lundgrens närvaro. Men då vill jag förklara att Bo Lundgren och jag arbetade aldrig samman i partiledningen, så att därmed var han inte kom han inte i fråga.
Om Folkpartiet delar din syn. Nu är du en fri person, för frågan är du gammal eller ny moderat?
Ja, det ser du väl på mig att jag är gammal. Ni kan kolla omslaget här. Jag sitter och kliar mig i håret, men jag lutar mig framåt så ni ser hårfärgen. Det är inte ett arrangerat foto av sent datum, utan det kommer från 1995. Nej, jag säger så här. Jag blir ofta tillfrågad vad jag tycker om den nuvarande kursen. Jag säger att pojkarna lyckas ju. Så det är bra. Sen kan det vara enskildheter som jag tycker man kunde ha gjort på ett annat sätt. Men det leder mig inte till slutsatsen att jag har brutit med mitt parti långt därifrån. Utan det är intressant att se hur långt det här kan bära. Ett litet moment då har jag. Dels det här som jag redan nämnde. Se upp på högerkanten. Så vi inte släpper fram någonting av typ Framstegspartiet. Och det är framförallt Moderaternas sak att hålla rent på den sidan. Och det andra är att det är nog bra att arbeta för att vinna flera röster. Det sa jag ju att det var ett mål för ett politiskt parti. Men man får akta sig när man vänder sig till nya väljare med ny politik. Så att man inte gör erfarenheten att man tappar flera i andra änden än de nya man vinner. Så verkar inte ha varit fallet, och därmed är allt gott och väl, men risken finns där alltid.
Efter Lars Tobisson går ordet till Dick Kling.
Mina damer och herrar, för knappt ett sekel sedan, valåret 1911, så gav en 27-årig folkhögskolelärare och socialist, Richard Sandler, ut den första upplagan av boken Samhället sådant det är. Där räknade Sandler ut att en vanlig inkomsttagare med en årsinkomst på 683 kronor, som levde på existensminimum som då var 450 kronor, skulle behöva knoga på i 430 år för att få ihop en förmögenhet på 100 000 kronor. Han använde naturligtvis sitt exempel för att påvisa dåtidens orättvisor i förmögenhets- och inkomstfördelning. Det kan vara intressant att översätta Sandlers exempel till dagens förhållanden. Den vanliga inkomsttagaren har en månadslön på 24 000 kronor och får efter skatt ut 18 000. Existensminimum är idag ett flytande begrepp, men Swedbanks uppskattning av levnadsomkostnader plus hyra hamnar runt 12 000 kronor per månad. Återstår alltså 6 000 kronor per månad som det i teorin är möjligt att spara. Hur det ser ut i den bistra verkligheten kan ju var och en fundera på. Men nu kommer det intressanta. 100 000 kronor motsvarade vid 1900-talets början 146 årslöner. Idag motsvarar 146 årslöner 42 miljoner kronor. Och hur lång tid tar det då idag att spara ihop det beloppet om man verkligen lyckas med konststycket att spara 6 000 kronor i månaden? Jo, som ni säkert redan räknat ut, åtminstone Mats har räknat ut, 597 år att jämföra med de 430 åren på Sandlers tid. I Per Albin Hanssons folkhemsvision från 1928 fanns det kanske fortfarande utrymme för idéerna att vanliga inkomsttagare skulle kunna skaffa sig en egen ekonomisk trygghet. Men efter andra världskriget så startade det statliga välfärdsbygget som skruvade upp skattetrycket från 20% 1950 till över 50% 1990. Med den takten på skattehöjningar så hindrades effektivt alla försök att bygga upp en individuell trygghet. Och tidiga privata välfärdsalternativ som till exempel socialförmåner knutna till företagen och den tidiga egnahemsrörelsen marginaliserades. Istället fick vi allomfattande statliga socialförsäkringssystem och kommunala bostadsbolag. Jarl Hjalmarsson och hans efterträdare som partiledare kämpade mot den här utvecklingen och för sin vision av ägardemokrati och folkhemskapitalism. Syftet med ägardemokrati var att genom skattesänkningar, högerns pensionslinje och skatteavdrag för samhällsnyttigt sparande omvandla statskapitalism till folkkapitalism. Målet för den fria ekonomin var att skapa en demokrati av självständiga ägare. Det gick väl så där, skulle man kunna säga. På 70-talet flyttade Moderaterna med Gösta Bohman som partiledare fram sina positioner. Ett tydligt alternativ till socialdemokratin utmejslades Och 1976 fick Sverige en borgerlig regering med Gösta Bohman som finansminister. Ett år senare tillsatte han den utredning, Lönsparutredningen, som ledde fram till att skattesparandet med skattenedsättning lanserades 1978. Det blev startskottet för en otrolig tillväxt i svenskarnas aktiesparande. När Socialdemokraterna kom tillbaka till regeringsmakten så gjorde skattesparandet om till allemansfonder och så småningom tog skattenedsättningen bort. Men då hade svenskarna redan blivit världens kanske mest aktiesparande folk. I stort sett alla svenskar, inklusive barn, sparar nu i aktiefonder. Den politiker som vill öka sparandet kan se tillbaka på det fullskaliga experiment som Gösta Bohman tog initiativet till. Hur är det då ställt med svenskarnas förmögenheter idag? Statistiska centralbyrån brukar en gång om året komma med ett pressmeddelande där det varje gång utropas att Sverige har rekordmånga miljonärer. Ungefär var femte svensk brukar av Statistiska centralbyrån krönas till miljonär. Men det gäller svenskar över 20 år och det inkluderar värdet av egen bostad. Det är precis lika rätt att säga att av svenskarna som är under 55 år är det bara 1% som är miljonärer om man bortser från värdet av egen bostad. Vilken siffra säger då mest om verkligheten? Ja, ni som är miljonärer kan ju tänka efter själva. Den som har en bostadsrätt i Stockholms innerstad på 80 kvadratmeter och lån på den på 3 miljoner är miljonär. Och jag hoppas att det är till lite tröst när räntorna på lånen ska betalas. 80% av de svenska hushållen har inga nettotillgångar alls förutom sina bostäder. Vi är ett proletariserat folk även om vi bor flott för att vara proletärer. Och även i övrigt så lever svenskar gott så länge inget oförutsett inträffar. Och det oförutsedda som skälper familjebudgeten kan vara något så trivialt som att kylen och frysen pajar eller att bilen inte går igenom bilbesiktningen. Vart femte hushåll klarar inte en oförutsedd utgift på 20 000 kronor. Om den skulle stiga till 35 000 kronor så är det 35% som inte klarar av det. 4 av 10 hushåll måste flytta till en billigare bostad om månadsinkomsten skulle minska med 2 000 kronor. Men det här att dansa på slak lina är inte bara ett öde för låginkomsttagare. Institutet för privatekonomi gjorde för några år sedan en undersökning av hur mycket pengar ett genomsnittshushåll har kvar när alla nödvändiga kostnader är betalda. Och med nödvändiga kostnader så menar man i det här sammanhanget inte Sanders existensminimum, men ett högst ordinärt svenssonliv. Det här gjordes för ett antal kommuner i Sverige, där den rikaste kommunen var Lidingö och den fattigaste var Gotland. Genomsnittshushållet på Lidingö hade då en bruttoinkomst på 54 000 kronor i månaden och det på Gotland hade 35 000 kronor. Alltså en skillnad på 19 000 kronor. Och det är ju en slant, måste man säga. Men när man sen tog hänsyn till skillnader i skatt och levnadsomkostnader i de två kommunerna så reducerades den här skillnaden på 19 000 kronor till 700 kronor i månaden. Ett vanligt Lidingöhushåll lever alltså på i stort sett samma ekonomiska standard som ett låginkomsttagarhushåll på Gotland. Men gotlänningen har förstås lite längre till Stureplan. Att det inte kommer mer pengar ur automaten i slutet på månaden är alltså inte bara ett låginkomsttagarproblem. Vi kan se det runt omkring oss. Att åka till IKEA är den första lönehelgen är om inte självmord så åtminstone någonting som ger en självmordstankar. Recept hämtas lämpligen ut i slutet av månaden och vill man diskutera Anders Röthoffs senaste vintips på systemet så har man hur mycket tid som helst i slutet av månaden. Till och med pizzaförsäljningen speglar löneutbetalningarna. I början av månaden så festas det på capricciosa i de svenska köken, men i slutet av månaden så är det resterna i frysen som gäller. När svenskarnas avlöningskonton fylls på så ökar pizzakonsumtionen med 25%. Är allting bara elände då? Några rika människor finns väl ändå som kör Porsche och köper de dyra armbandsuren på Biblioteksgatan? Ja, det gör det naturligtvis. Men de är rätt få. Och de flesta av dem skulle nog inte betraktas som rika i en internationell jämförelse. Finanskrisen har naturligtvis rört om i förmögenhetsstatistiken. Men låt oss titta på statistiken från årsskiftet 2004-2005. Då börsen var värderad ungefär som idag. Då hade den rikaste procentenheten av svenskarna en genomsnittsförmögenhet på strax under 10 miljoner kronor. Och 10 miljoner är ju en rejäl hacka i och för sig. Men det är faktiskt inte speciellt mycket pengar om man ska leva på det. Och eftersom värdet av bostäder ingår i den här summan så kvalar ett äldre par med amorterad villa och amorterad fritidshus men inga finansiella tillgångar överhuvudtaget. Lätt in i den gruppen som alltså begränsar sig till 1% av svenska folket. Riktigt rejäla kapitalinkomster på mellan 1,5 och 2,5 miljoner kronor har bara några tusen svenskar. Och den gruppen har också inkomster från förvärvsarbete på över 2 miljoner kronor per år. Lite förenklat kan man alltså säga att de enda som kan leva något sådär ekonomiskt bekymmersfritt på sina kapitalinkomster är de som har tillräckligt höga förvärvsinkomster för att leva bekymmersfritt på dem. Men det här sambandet mellan höga inkomster och ett rejält kapital, det gäller bara i den absoluta inkomst- och förmögenhetstoppen. I övrigt så finns det inget samband i Sverige mellan inkomster och kapital. I Sverige arbetar man inte ihop en förmögenhet. Man vinner den på lotto, man kan ärva den eller man kan göra en bra bostadskarriär. Är det inte likadant utomlands då? Är inte det här ett generellt resultat av den moderna välfärdsstatens framväxt också i andra länder? Nej, alltså våra finska grannar är dubbelt så rika som vi. Engelsmännen är 4 gånger så rika. Och italienarna 6 gånger så rika. Och alla de här jämförelserna gäller en medianperson, alltså en medelsvensson eller Mr. Brown som befinner sig i mitten av förmögenhetsfördelningen. Vi är fattigare än man är i jämförbara länder och vi kan inte ens trösta oss med Ernst Wigforss ord om att fattigdom fördras med jämnmod om den delas. När man jämför förmögenhetsfördelningar i olika länder kan man nämligen konstatera att den i Sverige är ojämnare än den i Finland, England och Italien. Förmögenhetsfördelningen i Sverige är till och med ojämnare än den i USA som av många betraktas som ett allt annat än jämlikt samhälle. Förmögenhetskoncentrationen till en liten grupp i samhället är nästan lika stor som på Richard Sanders tid. Då ägdes 1/3 av den samlade förmögenheten av 1/3% av svenskarna. Nu ägs 25% av förmögenheten av 1% av befolkningen. Och utan att ha räknat på det så är jag rätt övertygad om att den förändringen beror på att svenskarna i gemen numera har bättre och värdefullare bostäder. Om nu de flesta svenskar är proletariserade och den lilla grupp som inte är det ändå inte är speciellt rik i internationell jämförelse, då måste man ju fråga sig var alla pengar finns. Sverige är ju trots allt ett välmående land och alldeles sparskrapade kan vi väl ändå inte vara. Nej, det är vi inte. Men istället för förmögenhetsuppbyggnad i hushållen så har vi byggt upp en mycket stor kollektiv förmögenhet. Svenska staten är landets största företagsägare med ett företagskonglomerat som förra året före finanskrisen värderades till 750 miljarder kronor. Det här är ju faktiskt svenska folkets egendom även om våra politiker tycker att vi inte är nog mogna att förvalta det själva. Regeringen har visserligen lovat att sälja en del av företagen, dock inte för att förbättra hushållens förmögenhetsställning utan bara för att förbättra statens soliditet. Det har dock gått minst sagt trögt med försäljningarna och samtidigt så har de statliga företagen fortsatt med synnerligen ambitiösa investeringsprogram och staten har också fortsatt med att sätta in nya skattepengar i sin bolagssektor. Förra året var till exempel Vattenfalls investeringar 42 miljarder kronor och i våras la Vattenfall ett kontantbud på nederländska Nuon på närmare 100 miljarder kronor. Om finanskrisen fortsätter att lätta och vi kommer tillbaka till normala bolagsvärderingar så är jag rätt säker på att regeringen vid nästa val har dragit ihop en större statlig bolagssektor än den övertog av Socialdemokraterna. Utöver det direkta ägandet i företag förvaltar staten AP-fonderna. Dagsvärdet på deras innehav har vi nytt imorgon, men det ligger i samma härad som värdet på de statliga företagen. Och det här innebär att varje svensk har en del i ett statligt kollektivt kapital som i en normal marknadssituation är värd minst 150 000 kronor eller 600 000 kronor för en tvåbarnsfamilj. Dessutom har svenskarna stora kollektiva tillgångar i de försäkringsbolag som förvaltas av arbetsmarknadens parter. De är värda minst lika mycket som de statsförvaltade kollektiva tillgångarna. Vad skulle hända då om människor plötsligt fick de här pengarna? Det är många som oroar sig för vad som skulle ske. Och jag kan ge lite ledning till vad som möjligen skulle kunna hända. Svenska Spel brukar undersöka hur deras högvinsttagare beter sig när de har vunnit. Och det normala beteendet då, det är att först så köper man en politiskt korrekt bil och sen tapetserar man om i vardagsrummet och barnens rum. Och sen ger man sig ut på en resa, ingen lyx men bra hotell, gärna långt bort. Sen går man till banken och sätter in de här pengarna på ett, som bankmannen säger, tryggt och klokt sätt. Möjligen med en liten summa i en Rysslandsfond som har gått väldigt bra den senaste tiden. Men det riktigt intressanta är förstås inte bara vad som händer med pengarna, utan vad händer med människor och deras attityder när de får pengar. Där var det så att Timbro för någon tid sedan gjorde en stor undersökning när man frågade hur människor förhöll sig till i olika händelser som kunde inträffa. Att barnen behövde få pengar till utbildning utomlands, att mamma behövde opereras privat för att hon inte kom fram i vårdkön, att man själv ville starta på en företagsidé, att man upptäckte att arbetsgivaren uppträdde oetiskt, ett antal sådana här saker. De två grupper man jämförde, det var en grupp som hade 20 000 i kapital och en annan som hade över 100 000. Och det visar sig på alla de här frågorna så finns det en systematisk skillnad i hur människor uppträder. 100 000 gör att man totalt ändrar attityder till livet faktiskt. Man tar större ansvar, man bryr sig mer om andra människor, man är mer beredd att satsa själv. Så att om man funderar på hur man ska sprida borgerliga dygder, så borde man faktiskt fundera på om man inte ska ge människor en liten slant. Jag kan också säga att om man nu inte bryr sig så mycket om hur människor har det. Mats hetsar mig här med fingrar. Vi är nu inne på... Jag ser dubbelt, Mats. Jag tycker det ser ut som fyra. Om man inte bryr sig om hur människor har det, utan är mer intresserad av makro, som en del politiker är, så finns det också goda skäl att se till att förmögenheter inte kollektiviseras. Därför bristen på kapital som uppstår när det inte finns några rika människor som kan hjälpa unga entreprenörer med startkapital är högst påtaglig i Sverige. Det finns en mängd undersökningar som visar det här, att ungefär hälften av alla ungdomar är intresserade av att starta företag. När det kommer till kritan är det ytterst få, och det är kapitalbrist som gör det här. Och det är också så att kollektiviseringen av kapitalbildningen har sänkt investeringskvoten i Sverige, så att vi nu befinner oss i EUs absoluta bottenskikt när det gäller hur mycket vi satsar på framtiden. Nåväl, jag går snabbt över till en mycket aktuell fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Det är frågan om, kan man ha folkkapitalism i ett modernt samhälle? Det finns en historia som jag tror många av er har hört, som handlar om von Mises och Röpke, två österrikiska nationalekonomer som gick utanför Genève och promenerade, och sen såg man såna här små kolonilotter, och då sa von Mises något föraktfullt om att det där var ett väldigt ineffektivt sätt att producera mat. Och Röpke replikerar då, ja det kanske det är, men det är ett mycket effektivt sätt att producera mänsklig lycka. Det är en väldigt omhuldad historia, men jag gillar den inte riktigt, därför att det här skänker ett slags gullighetsskimmer till hela frågan om folkkapitalism, småkapitalister. Det är naturligtvis så att alla inser att man kan ha småkapitalister som satsar på små entreprenörer, men ska det till riktigt stora företag, då fungerar inte det här, tror man. Jag tror inte alls att det förhåller sig på det sättet. Vi har ett finansiellt system i världen som är otroligt på det sättet att man kan samla ihop hur mycket pengar som helst och var som helst, och man kan skicka det vart som helst. Men det här systemet har inte klarat av att värdera risker, man har inte klarat av att hålla koll på hur tillgångarna ser ut, och man har inte klarat av sina förpliktiganden mot låntagarna. Det finns idag ett kollektivt kapital som motsvarar ungefär 1,5 gånger världens BNP. Det kapitalet förvaltas av ombudskapitalister. Jag tycker inte att erfarenheten talar för att de ombudskapitalisterna har klarat sig bättre än vad ett antal enskilda människor borde ha gjort på en marknad där de var och en fick fatta beslut om sina egna pengar och fick förlora eller vinna egna pengar. Nu har du inga fingrar kvar, Mats. Tack ska ni ha.
Så var det dags för Stig-Björn Ljunggren att tala om sin doktorsavhandling om folkhemskapitalismen och högern.
Ja, det jag tänkte göra här är väl att berätta lite grann om vad som stod i den här avhandlingen. Den har ju några år på nacken nu, och jag undrar egentligen hur mycket som finns kvar av den att berätta om som är av värde. Men utgångspunkten där var ju att försöka skildra det här partiet, allmänna valmansförbundet, och hur den hade så att säga kravlat sig fram till då en position då i slutet på, eller mitten på 80-talet, där man ägde så att säga den politiska agendan, och högern hade segrat, sa man bland socialdemokrater. Och då undrar jag, hur hade det gått till? Och utgångspunkten är ju då, som ni alla vet, att det var ett parti som bildades under stor vånda. Det var inte med någon glädje man tog sig an partibildandet, utan det var enligt den konservativa devisen att när onda människor sluter sig samman så måste även de goda göra det. Och det gällde att skydda stränderna från radikalismens flodvåg. Så småningom så byggde man ju upp ett riktigt parti. Och det började bli så att säga lite stadga i det här nätverket, skulle vi säga idag. Och man började också kanske fundera på om det var så lämpligt att hela tiden springa på andras bollar. Man uttryckte sig inte så på det sättet på den tiden, men man kände att man så att säga var på väg att förlora greppet över den dagordning som fanns i samhället. Vi ska klart för oss att det, liksom den ideologiska bakgrunden, om vi nu ska diskutera den här, så var ju den att det här var en politisk gruppering som hade gått mot nederlag till nederlag. Vi kan ta bara själva industrialismens framfart var ju, vi pratar ju mycket om företag och så här nu, och vi gärna stora företag, Dick, eller hur, som det är lite stadga i. Men det här var ju ingenting som så att säga den här konservativa delen av Sverige enbart hälsade med välkommen. Och vi har alla hört de här historierna om hur man tackade nej till järnvägarna för de gick på söndagarna och sådär. Och när man läser vad de konservativa sa på den tiden så de låter inte ens miljöpartister i värsta form kommer in i, så att säga, i den typen av civilisationskritik som fanns. Så industrialismen var ett problem. Sen kom ju det stora traumat är ju när svenska folket gör det vi kallar för exit. De sticker härifrån. Alltså de pyser från Sverige till Amerika och många andra platser också. Och det här är ju ett oerhört trauma för den gruppering som tycker att de äger makten när människor röstar med fötterna. Och som vi känner till så uppkom det ju olika försök att stoppa den här typen av flykt. Man förbjöd propaganda för emigration. Det startades upp projekt för att försöka få människor att erövra det inre av Norrland. Vi har ju den fantastiska... Om vi nu ska göra en lista på sånt som högern har lyckats åstadkomma under århundraden, så är ju Inlandsbanan en sån manifestation av försök att stärka nationen. Och egna hemsrörelsen var ju en sån försök att få människor att stanna kvar i Sverige och se en framtid här. Och ur den här, och det kan vi säga, ska vi diskutera folkkapitalism, så när jag skrev om det här så tyckte jag att jag kunde se trådar tillbaks till den här egna hemsrörelsen. Och som fanns, så att säga, som en slags bakgrund när man från konservativt håll diskuterade, så att säga, hur Sverige skulle byggas. Och då kommer det första traumat är industrialismen, det andra traumat är emigrationen, så kommer det tredje traumat, nämligen att socialdemokraterna erövrar staten. Man tar staten ifrån högern. Högern hade så vant sig vid att det här var ju deras stat, och så kommer de här som man först trodde, så att säga, tillfälliga populistiska störningarna i systemet och faktiskt tar över statsmakten. Och när jag skrev avhandlingen så var det fanns i bakhuvudet, men det var ändå en nyhet. Folkhemmet, alltså det som blev den socialdemokratiska visionen, var ju från början en uppfinning av högern. I ett försök att stå emot de här som hade tagit över staten och som, så att säga, dikterade de politiska samtalet. Och det som var de konservativas linje var ju att socialisterna... Bara siktade in sig på att arbetarklassen skulle få förbättrade villkor. Och motargumentet blev då att det handlar inte om arbetarklassen utan om hela folket. Och en av de högermän som var med och skapade den här folkhemsidén då polemiserade mot socialdemokratin och sa att det vi ska ha är inte en socialism för arbetarklassen. Utan vi ska ha en socialism för hela folket, eller för en nationell socialism. Det är ju ett ord som sen har kommit lite grann, ska jag säga, vi gör vissa associationer. Men grundtanken var ju den att reformverket skulle vara, så att säga, till hela folket. Socialdemokraterna hade ju då inte riktigt förstått det här. De hade begripit...
Finns det vatten här?
Jag hoppas du har tagit testet här, om det är ditt vatten. Okej. Socialdemokratin hade ju börjat upptäcka då att det fanns ju ett gräl inom socialdemokratin om så att säga, hur fokus skulle vara. Och några ville satsa liksom på de äkta proletärerna och några ville då satsa på liksom en breddning. Ni har säkert hört den här historien om när Lenin vallade runt i Stockholm. Och går igenom såna här kolonilotter och de socialdemokraterna lokala då, som vallar, säger att ja, här har vi ordnat så arbetarna kan få liksom odla lite grönsaker. Och Lenin blir fly förbannad och säger, ni är inte kloka huvud. Nu blir de ju kulaker allihop. Vad ska ni nu kunna genomföra socialismen? Men den här idén om att, så att kunna vidga väljarbasen var det ju det som vann burskap inom socialdemokratin. Man tog bort det här med jordkonfiskation i programmet och så småningom började man, så att säga, prata om småfolket. Va? Och man började så småningom med Per Albins försorg då, så på 20-talet så började man prata om hela nationen, hela folket. Och Per Albin började använda det här gamla högeruttrycket folkhemmet. Så där snodde sossarna också, så att säga, en tankefigur. Och gjorde det därför att de ville... Per Albin Hansson gjorde om, så att säga, det socialdemokratiska reformprogrammet till någonting som skulle sätta hela folkets händer. Och skulle stärka hela nationen. Och han avslutade sina tal bland med att man hurrade för Sverige. Ja? Och det här kallar vi triangulering med dagens språkbruk. Alltså man tar motståndarens bästa argumentation. Det som är då om nationen, svenska folket, och så slår man ihop det med sin egen argumentation. Sociala reformer, att man strävar efter att förbättra folkets hela folkets villkor. Per Albin nämnde, du tog upp det här, men vad är det för land vi lever i där de bästa ungdomarna, blommorna av det svenska folket sticker till Amerika? Så här kan vi ju inte ha det. Alltså en rent nationell argumentation. Och så småningom också tog man upp befolkningspolitiken som ett argument för att få med, så att säga, borgerligheten på reformer. Och det blev en generell välfärdspolitik också för att man ska kunna, så att säga, få in stöd från andra partier i riksdagen. Så här sitter alltså Moderaterna då i högern, kan vi säga, en bra bit in på 30-talet och en bit in på 40-talet och spelar lite grann andra fiolerna. Och hela tiden finns det alltså en idé om att man måste försöka ta över initiativet. Och det är ju där som den här tanken på folkhemskapitalism, jag kallar det. Det var en bra titel. Man ska ha ett snuskigt ord i titel, har jag fått lära mig. Och kapitalism var ju en sån, va? I några ögon och folkhem i andras ögon. Så att jag maximerade kundgruppen på det sättet. Och det var ju Jarl Hjalmarsson som var en av de drivande, och hans rötter fanns ju ner faktiskt i den här egna hemsrörelsen indirekt via olika inspiratörer. Och idén blev då att den kontrautopi man skulle sätta mot den socialdemokratiska starka samhället var då att alla skulle kunna bereda sig möjlighet att äga någonting. Och det där var ju, man kan tycka, lite futtigt idag. Man pratar om man kanske skulle kunna äga då på 50-talet en motorcykel eller en bil eller en sommarstuga. Och så småningom växte det fram den här idén om att alla skulle kunna då skaffa sig ett hus. Och högern byggde på 60-talet. På 50 och 60-talet så hade man alltså exempelhus där man visade för väljarna. Titta, här kan alla skaffa sig om vi har ett annat skattesystem och det går billigt att bygga. Och det var nästan så att ibland kunde man läsa medborgarna då, medlemstidskriften, som en slags reklambroschyr för att bygga sitt eget hus. Och det fanns säkert sponsorer som gillade det här, för det här var ju en tid när många byggde runt om i Sverige. Så den här kontrautopin var ju då, så att säga, någonting som man satt emot den socialdemokratiska visionen. Men det fanns också en annan, och det tänkte jag skulle vara värt att kanske eventuellt diskutera här, eller i alla fall lyfta den frågan. Det fanns också en annan klangbotten till den här ägardemokratiska idén. Och det var att ett problem för borgerligheten, eller för den konservativa, de som fanns kvar lite grann ideal i det gamla samhället, var ju att den stabilisator man kunde tänka sig för att förhindra socialisternas framgång på lite sikt, den strategiska plattform man måste erövra, var ju medelklassen. Medelklassen diskuterades ju från Tocqueville och framåt som en slags dämpande effekt gentemot uppror och revolutioner och annan samhällelig oreda. Och insikten fanns också om att medelklassen inte är någonting som trillar ner från himlen så här bara man justerar lite grann i skatter och sånt, utan det krävs ett målmedvetet politiskt arbete att bygga upp den här grupperingen. Att det är så att säga ingenting som automatiskt faller fram. Och det här fanns ju också Socialdemokraterna en idé om att man måste, om man ville fortsätta utvidga sin väljarbas, så var man tvungen att också ha en politik för medelklassen. Och då blev maktkampen i Sverige blev ju då under efterkrigstiden. Vem ska, så att säga, lägga beslag på den här grupperingen, och hur kan vi arbeta för att, så att säga, vidga den gruppen så att den, så att säga, tillhör oss? Och där blir naturligtvis också huset eller radhuset ett sånt instrument som man kunde använda för att bygga upp, så att säga, en väljarkår som tar med på allvar sånt som ränta och sådana saker än de som bor i lägenheten. Och jag tycker när man läser, och det jag försöker beskriva här är ju hur jag ser att högern då, Moderaterna på 70-talet faktiskt, man kanske förlorade kampen delvis mot Socialdemokraterna i början av efterkrigstiden, men så småningom så lyckades man ju faktiskt hitta in i medelklassgruppernas problembeskrivning. Ett ord som var förbjudet här, har vi hört, var ju kapitalism. Ett annat ord som var ännu mer tabu var ju marginalskatter. Och jag har själv grälat med socialdemokrater om huruvida det är väsentligt hur mycket skatt man betalar på den sista hundringen eller inte. Och där kan man väl säga att det var som en viktig seger också över hur resonemangen förs, att det här är nu ett ord som är inarbetat i svenska politiska språkbruket. Man blir inte utskämd om man använder ordet marginalskatt. Det som jag försöker säga här är att mycket av det vi idag beskriver, det vi beskriver Moderaterna kanske på 70-talet och under Gösta Bohmans tid, det är ju det berömda talet om att jag är liberal och det här som ni känner till, och det behövs en liberal revolution i Sverige. Men jag tycker när man tittar på Gösta Bohmans argumentation ibland så framträder ju lika mycket en konservativ personlighet. Och nu var Lars inne på det lite grann här, att det var så att säga ett liberalkonservativt parti. Men i historieskrivning har det ju framställt som att det var en liberal epok enbart. Och det finns många fantastiska kröniker och annat som Gösta skrev om där man liksom den här konservativa figuren trädde fram, va? Det finns en artikel han skriver om någon skridskofärd man har på isarna, där man hade varnat för att det var lite osäkert och israpporterna sa att det här var farligt, men här chansade familjen Bohman. Olyckor förekom ofta, va, men det var okunnighet och slarv. Och det är de här som vill ha kommunala israpporter, dömer han ut. Va? För det här så måste man själv kunna ta ansvar. Dundristighet, va? Det är ingenting man kan ta bort med samhälleliga eller statliga åtgärder. Att lära sig umgås med naturen, att ha klart för sig vilka risker man kan möta och hur den ska förebyggas och bemästras. Det måste man själv lära sig. Man bör börja där hemma hos familjen. Och sen lyfter han fram de här frivilliga sammanslutningarna, scoutorganisationerna och annat. Va? Och vill man mäta sina krafter med naturen så måste man räkna med att ibland befinna sig i underläge. Jag undrar vad Gösta Bohman skulle ha sagt om dagens skolsystem. Han lyfter fram att de ska också lära de här ungdomarna att vara i skogen. Och han skulle sagt om dagens system, att på dagis lär man ut att om man går vilse i skogen ska man krama ett träd. Så kommer någon att rädda den. Va? Det är det som lär sig ut idag. Fråga de yngre, får ni höra. De flesta av oss som sitter här, många av oss, skulle ju vara kvar i skogen fortfarande, eller hur Mats, uppe i Sundsvall där någonstans. Kan man i och för sig säga att det är skolsystemets försvar att när de sen kommer upp någonstans på högstadiet, då ska de gå sådana entreprenörskurser. Jag vet om det är någon slags avprogrammering eller hur de här trädkramande entreprenörerna ser ut. Nåväl, så det här finns det, och det finns en annan forskare, Torbjörn Aronsson, som har beskrivit Gösta Bohman som en skeptisk konservativ. Och i den här folkkapitalistiska tankegången och med huset som någon slags centrum, så finns ju den här drömmen om att återskapa ett någorlunda stabilt samhälle. Och för den liberalkonservative så är det ju viktigt med marknadskrafterna och att det ska liksom snurra i systemet. Men för att det här ska hålla ihop så måste det finnas den här mittpunkten i tillvaron, där familjen har en slags trygghet, där man har någonting man kan belåna under svåra tider. Det kanske kan bli ett litet småföretag i källaren som småningom, eller i garaget. Och så att säga, flera av de moderata dygderna sammanfaller i det här huset. Och då är frågan, fungerar det här idag? Pengar på banken, ja, det skulle kunna vara en sån. Men om vi pratar idag om ett flexibelt samhälle, ett samhälle med där människor är dynamiska och förändringsbenägna. Och ändå har vi kvar den här drömmen om att det ska vara någon slags liten odalbonde fast i en digital ekonomi. Och då är frågan, är det så jävla klokt då att sälja ut hyreslägenheter och annat? Så att de här människorna som ska vara förändringsbenägna sitter med ett radhus eller en ägande lägenhet vars värde kanske gått ner, och sen ska de plötsligt skutta iväg till en annan del av landet och söka arbete. Och det här är en diskussion som förs i USA. En forskare som heter Richard Florida, som är ju känd för och skrivit om de kreativa ekonomin och annat. Och han menar att den gamla tillverkningsindustrins samhälle, med rester ifrån det här bondesamhället, Farmers. Det byggde på drömmen om den egna bostaden. Och det är ju en av de förklaringar man har i USA till att det gick åt pipsvängen, var ju att man politiskt drev på för att människor ska kunna låna pengar och köpa bostäder och sen förhoppningsvis berika sig på det. Och det är frågan, är det fortfarande det här huset som är det ägardemokratiska idealet? Är det fortfarande den bofasta befolkningen som sen ska veckopendla till andra delar av landet för att kunna försörja sig? Är det det vi har som en vision för hur den här medelklassen ska byggas upp och hur människor ska? Det tycker jag ska vara värt att diskutera, Mats.
Det tycker vi också.
Så är det dags för statsrådet Gunilla Carlsson, biståndsminister och partiets första vice ordförande, att dela ut Bomanpriset för 2009.
Styrelsen för Gösta Bomans minnesfond har beslutat att till pristagare år 2009 utse fil. Dr. Dick Kling. Han har efter en lång karriär i marknadsekonomins tjänst som forskare, näringslivsföreträdare och politisk opinionsbildare med sitt projekt om folkkapitalism väckt nytt liv i tanken om ägandespridning, ett begrepp som i olika tappningar har förankring i flera liberala och konservativa idéströmningar i den svenska politikens nära historia. Efter Pohlmag-examen 1972 verkade Dick Kling som forskare och lärare vid Stockholms universitet, där han också doktorerade i nationalekonomi 1981 med en avhandling om spridning av ny teknik. Praktisk tillämpning av dessa kunskaper följde sedan på posten som ekonom i Industriförbundet under 80-talet och därefter som statssekreterare i Finansdepartementet under regeringen Bildt. Den folkbildande uppgiften har vid sidan av teoriernas sköna värld aldrig varit diktning främmande, vilket han har visat på chefsposter för näringslivets ekonomi och EU-fakta, SAF och svenskt näringsliv. Som fellow på Timbro till alldeles nyligen har han utvecklat tänkandet hur just en folkkapitalism ska förverkligas. Idéer som fått spridning dels via hans bok Radhusproletärer och ombudskapitalister, dels på den egna sajten folkkapitalism.nu. I det arbetet har han haft god erfarenhet av tidigare styrelseuppdrag i statlig verksamhet som Vin och Sprit, Vasakronan och Femte AP-fonden. Med detta pris, som förutom hedersbetygelsen ger mottagaren ett tillskott i riskkapital på 25 000 svenska kronor, vill fonden manifestera behovet av idéutveckling och debatt också vid sidan av den dagspolitiska agendan och önska Dick lycka till i det fortsatta arbetet som ordförande i Skattebetalarnas förening. Grattis Dick, jätteroligt!
Och med detta grattis till Dick Kling slutar det femte Bomanseminariet år 2009.